här stabilitet, kontinuitet som gäller.
Jag har rätt att peka finger och jag tänker göra det.
Vi är alla Sverigevänner.
Vi accepterar inte det. Vi tar inte det.
Samling för handling.
Till protokollet vill jag föra att jag ser mig själv som Trisse i Pelle Svanslös.
Du lyssnar på Det politiska spelet som har en liten specialare idag. Henrik Thorhammar heter jag. Välkommen mina kollegor Maggie Strömberg.
Tack så mycket.
Fredrik Furtenbach.
Tack så mycket.
Och Thomas Ramberg.
Tack för att jag får vara med.
I decenniepodden där vi ska avhandla 10-talets effekter på svensk inrikespolitik. Och vi börjar med en personlig bild. Var befann ni er nyårsnatten när 09 blev 10, Maggie?
Jag hade fest på Södra Teatern i Stockholm här. Tillsammans med min musiktidning Novell som då hade listat 00-talets bästa låtar i ett gigantiskt projekt som tog typ ett halvår att sammanställa. Som avslutades på nyårsnatten.
Det här var alltså innan Fokus Maggie, innan miljöpartiboksskrivande Maggie. Du var tuffa skivkvinnan. Vi kom in.
jag bevakade mitt första val 2010, så jag jobbade med politik också.
Du hade börjat nosa på det lite också. Mm. Fredrik Furtenbach, vad kommer du ihåg 2010-talets början? Vad var han då?
Alltså jag kommer verkligen inte ihåg nyårsafton, så det kan vi väl...
You were so drunk!
Men fram på tredje dagen borde du minnas.
Var du chef för Ekot?
Ja, jag var chef för politikgruppen då, ja. Och jag kommer ihåg att ibland så liksom hade jag såna här föreläsningar, man ska säga, för lärare och sånt i riksdagen eller besöksgrupper. Och då kommer jag ihåg att jag sa att mitt ämne politik var på dekis. Alltså intresset var... Det var lågt och det var ute och tidningarna rustade ner och det var... Den här dagliga bevakningen i riksdagen var nästan bara Ekot och TT som körde ett tag. Men allt det ändrades ju då när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen hösten 2010. Sen dess i princip har ju politik varit hett i nyhetsbranschen igen.
Som man i Reuters själv brukar säga, krimgubbarna var sura, politikmänniskorna kom alltid först på löpsedlarna på kvällstidningarna. Thomas Ramberg, 10-talets början, vad var du?
Jag jobbade då med ett intervjuprogram som heter Ekots lördagsintervju. Och,
okänt va?
Sannolikt så hämtade jag mig från den intervju jag hade haft med statsministern före nyår, Reinfeldt. Och försökte förbereda mig lite för den ytterligt svåra intervju jag ska göra efter nyår med riksrevisor Eva Lindström. Det är många som minns den intervjun.
Ikonisk! Säger jag när jag inte har en aning om vad han pratar om eller om han bara hittar på. Hon kanske inte ens finns, den här människan. Jo, det gör hon, ser jag på din skarpa
blick. Jag hoppas det. Jag har faktiskt inte koll på hennes hälsostatus, men det hoppas jag för hennes och hennes anhöriga skull. Men hon, intervjun fanns. Och går att hitta på nätet. Men det är inget jag rekommenderar, kan jag säga.
Okej, nu har vi fått en bild var ni befann er. Nu så ska vi göra en tidsmaskinsresa till politiken. Vi börjar det där 2010 vid valet.
Nu är vi i riksdagen!
Mitt besked är att när partiet går till extra kongress i mars så ska det också vara för att välja en ny partiordförande.
Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna.
Men skit i den här lilla horan, skit i den nu. Kom så går vi.
Nu drar vi.
Nu vädjar till svenska folket om tålamod. Om att öppna era hjärtan.
Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor.
Bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
Beslutet av de samtalen, det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen.
Vi slutar med den princip som Moderaterna har haft att inte prata med Sverigedemokraterna alls i politiska frågor. Det tycker inte jag har fungerat.
Om dagens besked blir verklighet så spräcker de istället alliansen på nationell nivå.
Ja, det var lite greatest hits, men Thomas Ramberg, om du får ha lite den här skivkritiker-auran, vilka var de viktigaste ljuden som vi missade här?
Det började ju med en, som många antar jag har glömt, det började ju med ett val 2010 och det valet handlade väldigt mycket om sjukförsäkringen. Det var en stor fråga då och inte minst Ulf Kristersson var ju inblandad i detta. så småningom sjukförsäkringsfrågan kring det som kallas stupstocken av kritikerna och allt det här. Och i slutskedet på valrörelsen 2010 var det en fråga som flyttade väljare och ofta används som förklaring till att Fredrik Reinfeldt trots ett supervalresultat på 30% inte lyckades få majoritet för alliansregeringen i riksdagen.
Om man ska förklara för lyssnarna så var det ju att regeringen Reinfeldt skärpte reglerna och man kunde bli utförsäkrad.
Så stupstocken skulle även du vilja ha hört, Fredrik?
Ja, men den var viktig i alla fall där i början, men det finns ju så mycket under ett decennium. Jag saknar det här roliga citatet från Fredrik Reinfeldt om att jag går sida vid sida med folket vars förtroende jag bär.
Är den från 10-talet?
Det finns inte i ljudform dock väl?
Nej, det var en intervju.
Det var väl Svenska Dagbladet, va?
Mm. Men är den från 10-talet?
Ja. Ja.
Han har ju gått i vår sida väldigt länge, det är därför jag undrar.
Maggie, vad saknar du?
Ja, men, jag tänkte på Miljöpartiet i regering. Alltså, det hörde vi ju Åsa Romson där när det liksom började gå dåligt. Ebba Busch Thor och Annie Lööf saknar man ju också. Ändå två väldigt tongivande personer.
Men vet ni vad? Då kanske ni får ett lystmöte nu. När jag, enligt mitt starka varumärke, Trogen, har gjort en decenniedikt. Är ni redo? För nu bär det av. Sahlins bidragsparti föreslog butler i tunnelbana. Feministisk snöröjning för FIs opinionskana. Fjärran var segerfontänen med Fridolin. Självlika iskall som Juholts pingvin. Valet 2010 var Reinfeldts succé. Men siffror förändras, se Annie L och EBT. Borg valde jobb framför sprit och snus. Liberalerna ryms i ett attefallshus. Skandaler kvitton, Transportstyrelsen Carema. Klimat, migration, terror, högerextrema. Danger zone, järnrör, hen istället för han. Öppnade hjärtan, Piketty, galt han. Högerns 68 sprängde svensk åsiktskorridor. Kvar fanns kulturministerns approprierade hår. SD har isolerats och vänsterpartiet ratats. Nästan lika mycket som gymnasielagen näthatats. Efter mandatpingis och talmans försök. Konsensus har rämnat, sa vi ja eller jök. Partiledare bytes rykten. Vi lyssnar efter skvaller. Hör vi om Löv, Lövin och Löven faller.
Mycket snyggt.
Mm, ja, vad bra.
Jag tycker du ska bli litteraturvetare istället för programledare.
Eller buskis.
Ja, jag tänkte det, en sån där revykung.
Nu kommer vi tillbaks till mitt arv efter
det finns
min fars.
Ju, ja. Några platser lediga nu i den där kommittén som ska jobba med utse Nobelpristagare.
Då kan de gå till det folkliga hållet helt enkelt. Var det några personer här som ni liksom kom ihåg? Ni bara, ja, men just ja, det här var, eller företeelser, just ja, det här gjorde vi på 10-talet.
Förlåt, vad var pingvinen egentligen?
Det här var ju Juholts beskrivning av att pingviner organiserar sitt samhälle bättre än Reinfeldt. Jag kommer ihåg det väldigt starkt, för det var i första, tror jag, riksdagsdebatten där han var med. Och, liksom, och då fick vi en känsla för att nu kommer kulturens man. Här kommer retoriken som ska liksom lyfta Socialdemokraterna på dekis med det starka språket.
Nej, men jag tyckte det var bra att du tog upp den här vinster i välfärdsdebatten, för att du nämnde ju Carema där, som ju var en i högsta grad en symbol för det. För den har ju varit ända fram till årets val, när den liksom tvärdog genom att januariavtalet förbjöd den, så har ju den varit en röd tråd faktiskt genom hela det här decenniet. Och där inte minst Socialdemokraterna själva, som på senare tid då blev de som tog på sig manteln att driva den, från början hade väldigt stora problem att själva ta ställning i den där frågan. Den ledning som fanns försökte ju hålla igen och ville inte ha några begränsningar på vinster och så vidare, utan försökte neutralisera och hitta kongressbeslut som skulle leda till att de alla socialdemokrater som var arga på vinster ändå skulle bli nöjda trots att de inte skulle göra något. Och sen så blev det istället en viktig fråga för Socialdemokraterna, inte minst när de kom överens med Vänsterpartiet om att driva igenom då, försöka driva igenom förslag på det där. Och sen har man nog landat i att inte driva frågan. Så den är ju väldigt intressant som en sorts decennielång icke-fråga som ändå var på alla läppar.
Får jag säga, Bus Thomas kommer här och kidnappar upplägget på direkt. Jag tänkte vi skulle börja i personer och partier, men nu känns det som vi kommer in på sakfrågorna. Och då tycker jag ändå vi tar chansen. För jag vet att Maggie, du var också inne på vinster i välfärd och migrationen som stora teman. Hur tänker du där?
Men jag tycker det är de två frågorna som ändå definierar det här decenniet. Om alltså sjukförsäkringen som vi pratade om, den dog ju ändå lite där efter valet 2010, även om det gjordes en del försök att liksom hålla liv i den debatten. Men jag tycker också att det finns en likhet mellan migrationen och vinst i välfärden. Och det är att liksom, politiken har befunnit sig på ett ställe och opinionen på ett annat. Det har funnits ett avstånd däremellan och med migrationen har man ju nu svängt. Det har ju hela tiden varit fler som har tyckt att det har varit bra att ta emot färre flyktingar, till exempel i som institutets mätningar. Och nu har ju migrationsfrågan svängt, medan vinst i välfärdsfrågan, som ju var så otroligt stor i början av decenniet, istället har helt förlamats och kapplats in, och just nu ser väl ingen någon rörelse där.
Det här kommer jag ihåg alltid var i podden min dröm att göra en sån här kontrafaktisk historieskrivning av att så här, typ bjuda in Suhonen eller någon sån här och bara, hur skulle du egentligen gjort för att liksom fått igenom den här frågan? Men det var alltid så svårt, för varje gång vi skulle prata om det var så här, men den är inte helt avgjord, den är inte helt avgjord, den är inte helt avgjord. Och sen till slut var de bara så här, nej men nu är den irrelevant istället. Fredrik, kommentarer på det här, eller vill du direkt kasta dig in i siffror? För du har ju faktiskt tittat på vad svenskarna har haft åsikter om sakfrågor.
Ja, men först tänkte jag säga att det där när ett decennium om inte i slut riktigt, så är väl risken kanske ganska stor att det finns stora men långsamma processer som man inte tänker på som förändrar samhället mycket. Ja, det skulle till exempel kunna vara den väldigt stora friskoleexpansionen under det här decenniet som har gått. Ofta ser man väl inte facit förrän efter ganska lång tid.
Men det är väl den materiella grunden till att vinster i välfärdsfrågan har varit stor den här tiden också, att den sektorn har varit så stor. Jag tycker, ja, eftersom vi håller på med det här programmet så kan det väl vara anledning att påpeka att spelet har ju varit väldigt stort i den meningen att regeringsfrågan har fått en mycket större betydelse i den dagliga politiska debatten än vad den har haft tidigare decennier när den mest har kommit i samband med val. Nu har den liksom varit en permanent fråga från några år in på det här decenniet och fram till nu.
Och förutsägbarheten i riksdagen har ju varit mycket mindre under det här decenniet. Riksdagsspelet kunde ju vara tråkigt innan ibland, för att man visste alltid hur det slutade. Nu har ju majoriteterna varit svaga och det har varit mycket mer händelserikt.
Ska vi hoppa
Men ska jag ta frågorna? Ja. Så var det ju då den viktigaste frågan när decenniet började. Det var vård. Den viktigaste frågan när decenniet slutar är vård.
När du säger viktig menar du?
För folk, för väljarna. Och det låter ju som att det inte har hänt något, men det har ju hänt enormt mycket. Alltså, och det viktigaste är ju det här som Maggie var inne på, att invandring och lag och ordning har ökat så enormt på människors agenda. Och ekonomi och jobb och skatter har ju sjunkit då jättemycket. Och vi var vana vid en politisk debatt som handlade väldigt mycket om jobb. Vi var vana vid valrörelser som handlade mycket om jobb. Och nu är ju den frågan jätteliten. Men den kan ju växa igen eftersom vi går mot en sämre konjunktur.
Så den politiska menyn har lite förändrats, vad som är populära rätter?
Jättemycket har den ju förändrats faktiskt.
Alltså det här som Fredrik säger, att vi var så vana vid att det såg ut på ett visst sätt. Riksdagen var ganska förutsägbar. Även politikertyperna var ju ganska förutsägbara. Att det var en viss typ av människa som uttryckte sig på ett visst sätt med liksom vissa undantag. Nu känns det som att det är mycket större spridning. Det har blivit större utrymme för de här lite mer dokusåpa scenpersonligheterna.
Ja, för innan kändes det som att tråkigast, förlåt, seriöst, att alltid vinner. Det är alltid den som är mest lik sträng rikshushållarpersonligheten. Men kanske någonting har hänt där?
Ja, men det har det väl. Och sociala medier som egentligen kom decenniet innan det vi pratar om nu, det har ju förändrat jättemycket.
Är det inte just att de visar de här typerna? Jag tror att det är lätt att glömma alla skojiga typer som har varit tidigare decennier. Bara att de inte fått samma otroliga spelrum som man har när man har en egen kanal.
Ja, men det här som politiker typ som Hanif Bali till exempel, som ju hans profil är ju konfrontation. För att det är så han uppfattar spelet på Twitter till exempel. Och det är ju någonting som har förändrats. Klart, det har alltid funnits konfrontativa politiker, men nu är det en strategi på ett annat sätt som ju bevisligen har funkat för honom, i alla fall i att ge uppmärksamhet. Sen är det ju en annan sak att det inte alltid lönar sig kanske i andra ändå.
Ja, nu är vi inne på mitt favoritämne, sociala medier. Där jag ska säga, jag var glatt inne, early adopter, älskade allting, lärde Annika Lantz att twittra i live radio liknande. Sen nu har jag börjat röra mig in till de där som säger, nej men det här var, det var cigaretter, det var skadligt, det var beroendeframkallande, de är byggda de här plattformarna för liksom att förstöra det fina, liksom det här konsensus Sverige som vi hade, som var lite tråkigt men fungerande, håller på att rivas ner här. En kort spaning också att, ja men de här personerna som Thomas du är inne på, nu tänker jag alltid Jan och Karlsson, du vet, här kul människa, fast det var ju också någonstans att när medierna då kanske började liksom ännu mer satsa på politik som ett kul lättsäljande område, så kanske var en början där när människor gjorde bort sig, så hoppade man på dem så oerhört hårt, så att de här mallade robotarna kände bara, åh jag vågar inte, men sen plötsligt kom sociala medier och lät de här lite frifräsiga människorna plötsligt liksom varva vår dömande funktion.
Svagheten i det är väl att man blir extremt mycket hårdare påhoppad också när det finns sociala medier. Du behöver ju inte säga mer än G i glasspinnen, så har du ju hela liksom Twitter
och HBTQ, tror jag,
och HBTQ, allt på dig på en gång, och du är så bortgjord så det blir ett gate och alla pratar om det i vanliga medier. Och,
jag menar, men det förutsätter ju att du är snäll som du och vill lyssna.
Sociala mediers viktigaste funktion hittills har ju varit att förvrida proportionerna på vad som är viktigt och inte. Det har ju fått en enorm betydelse, saker som egentligen är helt oväsentliga bara 3 dagar senare. Mm. Folk kan till och med ha en krishantering kring något som bara inte är något. Därför att de tror att det är någonting för att det syns. Och det tycker jag är ett nytt fenomen det här decenniet.
Mm. Vi pratar ju om saker som innan hade varit så små så vi skulle aldrig pratat om dem. Incels till exempel, bara för att ta ett exempel. Alltså en pyttesmå rörelser eller så som vi tycker är spännande för att de är så konstiga. Alltså sånt som väcker känslor pratar vi om, fast hur litet det än är.
Som syntare för, eller nej.
Var det så?
Är det syntare eller hårdrockare?
En subkultur.
Det var en stark fråga som definierade någon del av 80-talet. Om vi hoppar in lite på de här viktiga partierna och personerna. Maggie, du frågade precis, ja, Annie Lööf och Ebba Busch Thor, vad var de? Vad säger de om 10-talet?
De har ju båda haft ganska omtumlande 10-tal, blivit partiledare, åkt upp och ner och ner och upp i opinionen. Och det är ju intressant, Annie Lööf var ju först med det, hade ju väldigt, väldigt dåliga förtroendesiffror, partiet krisade, det var ju den här partiprogramsprocessen som blev väldigt utskälld. Men sen så lyfte hon ju från det och det gick ju bra för henne. Och länge tyckte jag att man hörde att hon användes som något slags exempel. Att för de som gick, Miljöpartiet pratade till exempel så om Åsa Romson när hon hade låga förtroendesiffror. Att ja, men titta på Annie Lööf, det gick ju så bra för henne. Nu måste vi bara vara uthålliga. Och där har ju Ebba Busch Thor sen fyllt i lite. Men det säger väl också lite om hur liksom rörliga väljarna är. Hur snabbt de lockas av någonting och hur snabba de är sen att straffa någon som de blir arga på.
Thomas, vilka personer sticker ut för dig under det här decenniet?
Ja, det tycker jag faktiskt är Löfven. Men vi kanske kan återkomma till det. Jag menar, det är ändå rätt speciellt att man med hyfsat liten karisma, ett uppdrag där man har varit relativt opolitisk, så där, hoppar in i ett decennium av stark högervind, lyckas klamra sig fast vid statsministerposten som socialdemokratisk ledare, trots att det blåser egentligen åt helt andra hållet hela tiden, i större delen av decenniet faktiskt. Jag menar, det är inget konstigt att många till höger är väldigt arga på Stefan Löfven och de som har hjälpt Stefan Löfven att vara statsminister, för det är liksom, strider ju lite mot tidsandan, minst sagt. Så att jag tycker nog han, om man ska peka ut någon person som sticker ut, så är det Löfven. Sen finns det ju en massa roliga karaktärer i politiken förstås.
En honorable mention?
Vi brukar ju alltid gilla Jan Björklund. Nu har han ju avgått. Ja. Men vi tycker ju, vi brukar ju ofta, han leder väl vår spelliga tror jag. Och det kan han väl få göra för decenniet i min bok. Sen har ju det då visat också att det här med spel är inte samma sak som att få väljare och lyckas i politiken. Men nog har han spelat alltid.
Fredrik, vill du landa på utom tävlan?
Ja, men
Juholt
var ju en väldigt speciell och udda händelse, får man ju säga. Sen är väl ändå Ebba Busch Thor värdet omnämnande, eftersom KD då låg på 13%, vilket ju alla skulle liksom, vi skulle skrattat åt om någon hade sagt innan valet 2018, när de låg i, under en hel mandatperiod i princip under 4%-spärren.
Gudrun Schyman då, som men när startade FI egentligen? Det var innan, va?
Ja, det var långt innan decenniet.
Men 2010...
Det var ju ändå liksom storhetstiden på något sätt.
Penningabränningen i Almedalen.
Komma in i Europaparlamentet och liksom att ändå lyckas någonstans på egen hand bygga upp en så, ett parti som faktiskt liksom var något att räkna med ett kort tag, även om det inte är så länge.
Hon är ju ett fenomen som vi ser kanske avslutas det här decenniet. Hon inleder en strålande politisk karriär på 90-talet och avslutar väl nu då på ett kanske mindre strålande sätt, men fortfarande med den här magnifika.
Och det var ju ett parti som verkligen så här, utnyttjade sociala medier till sin fördel och lyckades liksom bygga folkrörelser nästan i, liksom på Facebook, innan Facebook gjorde om sina algoritmer och det gick jättedåligt valet efter.
Dessutom står hon ju för ett 12-procentigt rekord för Vänsterpartiet en gång i tiden, så att hon, det är ju en person som är intressant i sin båge. Jag funderade lite på vad är, om man ska försöka hitta någon stor rörelse så där i politiken under hela de här decenniet, så är det väl högervind. För det har det ju blåst väldigt mycket. Och då tycker jag man kan exemplifiera det med hur det gått för några partier. Alltså Sverigedemokraterna, de inledde ju det här decenniet med att presentera sig som ett parti som stod över vänster- och högerskalan. De representerar någon sorts egen dimension och sådär, sa de. Men de avslutar ju det här seklet med att se sig som tryggt parkerad i en högerkonservativ... De ser sig som motorn i den här högerkonservativa koalitionen som de vill ha. När man säger att de har slipat av kanter och sådär anpassat, så har de ju inte det i sin grundfråga, invandringsfrågan, nationalismen. Där har de snarare skärpt sin profil. Socialdemokraterna, i valet 2010 kampanjade de med Lars Ohly i en rödgrön koalition. Nu sitter Socialdemokraterna stödda på marknadsliberala Centern och Liberalerna när vi slutar. Kristdemokraterna, de inledde ju ungefär som ett liberalt parti under Göran Hägglund. Det är inte där de är idag. Man kan se på Moderaterna. De stod ju när de inledde decenniet på höjden av att vara det här nymoderata som hade lämnat de spetsiga, bildska och bomanska ståndpunkterna och sådär. Och det skulle vara statsbärande snarare än att vara ideologiska och så. Nu när det här decenniet slutar så har de tagit tillbaka en rad av de här gamla moderata idéerna. Jag menar, det kan vara skatter och bistånd och sjukvård och public service och invandring och försvar och så vidare. Så att man kan se, bara för att ta de exemplen, i partiernas utveckling så återspeglas i den här högervågen som har varit i debatten, oavsett om partierna själva definierar sig som varande till höger eller vänster i politiken.
Maggi, kort emellan här, att Moderaterna, eller ditt M-parti, Miljöpartiet, för att du har skrivit en bok om det, vilken har liksom best story?
Men de har ju på sätt och vis lite liknande story. Alltså Moderaterna ser ju otroligt när man ser på de här 10 åren. Valet 2010 var de ju mindre än 1 procentenhet från att bli största parti. Idag så är de ju inte ens i den kampen längre, utan den har ju Sverigedemokraterna tagit över. Fredrik Reinfeldt blev omvald. Idag så har de liksom, vågar de knappt prata om Fredrik Reinfeldt, även om han faktiskt var på deras stämma sist. Men Miljöpartiet 2010 leddes ju fortfarande av Maria Wetterstrand och var ju superhippt. Och de trodde ju själva att de skulle bli den här tredje kraften i svensk politik, att den gröna dimensionen skulle bli jättestor, vilket den ju har blivit. Men Miljöpartiet har ju inte blivit det. Sen har det ju varit ett stort decennium för dem ändå, för att de har fått sitta i regering som de har kämpat för så länge. Men det har ju varit oerhört svårt och kommit med liksom ganska höga kostnader.
Det här med högervind har jag ju med mig siffror på. Decenniet startar med en rekordhögervind där 47% av svenska folket säger att man står till höger, 34% till vänster. Visst mojnar den då lite, men det är ett decennium med mycket, väldigt stark högervind. Nu när det avslutas så är det 45% som säger sig stå till höger och 40% vänster. Så att det här som Thomas säger, högervinden, det bekräftas ju även då när man intervjuar väljarna om vad de själva anser att de står någonstans.
Om vi bara hoppar tillbaka lite om mojnande vindar. 2014, då kände du lite, Maggie, att någonting höll på att bli ett omslag.
Men det var ju några år där, kanske 13-14, va, när det kändes som att det var en liksom ny ungdomsvänstervind, eller vad man skulle säga. När vinst i välfärden var stor, rättviseförmedlingen fick jättemycket utrymme i medierna, man började liksom hålla på med det här med att räkna kön och etnicitet väldigt mycket. Och liksom,
nya glosor, hen, rasifierade.
Ja, det fanns någon slags konsensus kring att, åtminstone liksom medialt, och så, kring att det var viktigt. Piketty var ju, alltså den här stjärnekonomen som talade på Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen och som var jättehipp och pratade om ojämlikhet och liksom gjorde den frågan stor. Jag träffade högerpolitiker då som var jättenervösa och tyckte att hur ska vi någonsin kunna vända det här, och nu kommer det ju liksom komma en rejäl vänstersväng. Men sen så blev det ju nästan tvärtom, att flyktingkrisen kom och ja, men Donald Trump blev vald, och då började svenska partier också intressera sig för väljare som man visst hade glömt bort. Och, ja.
Så det här väderomslaget, ledd av teoretikerna med sina nya ord för marginaliserade grupper och ekonomerna som räknat fram hur ojämlikheten drabbar alla i samhället.
Ja, men de grejerna hänger ju ihop. För jag håller med Maggie om att det som många kritiker kallar för identitetspolitik, det har fått mycket stryk det här decenniet, och det är nästan en svordom, va? Och även till vänster så säger man att det där är helt fel och så. Men samtidigt så är ju ett av skälen till att man har bekämpat det från, särskilt från vänsterhalvan, att man istället sätter upp klassfrågor och fördelningspolitik och jämlikhet. Och den delen, Piketty kanske inte uppmärksammas jättemycket just nu, men fortfarande brottas ju den politiska debatten väldigt mycket med den här frågan om fördelning och ökade klyftor och sånt, och inte bara till vänster, utan det är ju ett bekymmer som finns i debatten. Sen har inte partierna kanske ändrat sin politik så mycket än, men själva fenomenet debatteras ju mycket.
För jag tänker att ett motargument skulle kunna vara att nej, men vadå, identitetspolitiken är ju gigantisk nu, fast den är på högra sidan. Att vilka pratar vi om? Vilka är viet? Vilka är domet? Hur definierar vi nationen, medborgarskap? Det är inte bara liksom att man skriver på något papper, utan det är mycket mer.
Så ser ju många det som att det är, nu är de verkliga identitetspolitikerna. Det är de där som talar om invandring och svensk kultur och vi måste anpassa oss till svenska värderingar och allt sånt där. Det är så att säga, den aktuella identitetspolitiken i kubik. Sen tycker jag, apropå väderomslag, jag tror inget decennium så mycket har dominerats av en enda miljöfråga som det här decenniet, alltså klimatpolitiken. När Reinfeldt tillträdde den sommaren när han skulle vinna valet, minns jag, i Almedalen 2006, hur han fick frågor om miljöfrågor. Därför att det var en massa algblomning på Östersjön, så alla hade sett det när de åkte till Almedalen i Visby. Och han sa någonting som, ja, jag är inte säker på att det här beror på människan, och vi prioriterar inte miljö, vi prioriterar inte heller kulturfrågor. Det är ingen viktig fråga för oss i det här valet. Det gick bara några år, så var han fullt upptagen med att åka på klimattoppmöten och fightas kring de här frågorna. Och sen har de dominerat 10-talet ganska mycket faktiskt. Även om de inte har fått sådär väldigt tydliga återverkningar i valresultat och sånt i Sverige.
Fredrik, partier, politiker, siffror.
Ja, just det. Ja, men då kan man ju, Sverigedemokraterna inleder decenniet med ungefär 4% i väljarstöd och avslutar det med 22,5. Det är ju förstås den största förändringen. Men det finns många andra stora förändringar. Moderaterna tappar ju jättemycket. Man startar med 29%, slutar med 18. Sossarna startar med ungefär, jag avrundar här lite nu, 34, slutar med 26.
Vad menar du med att de startar med 34? De hade ju 30% i valet 2010.
Men jag pratar ju om opinionen före valet.
Jaha, väl... ja, okej, jag tror det var val.
Nej, vi börjar 2010, januari.
Ja.
Nej, det här är ju opinion då, okay. Hos SCB. Centern växte ju rätt kraftigt. De startar med 4,5, slutar med 7,5. Liberalerna startade med knappt 6, slutade med 4 och har ju låg ju under här i våras, så att även de har ju förändrats. KD startade med 4,5, slutade med 6,5 efter en stormig resa här under det här senaste året, får man väl säga, i opinionsmätningarna då. Vänsterpartiet växer ju tydligt från 5,5 till 8 nu, och Miljöpartiet tillhör ju också de som förändras mest. Man startar med nästan 11 och slutar med 5.
Ja, nu har vi varit in och touchat på många olika delar som jag tänker ska få landa i. Vad blir decenniets spelare?
Är det vinnaren eller förloraren?
Vad vill du börja med?
Om man börjar med förloraren tycker jag ändå att man kan se Fredrik Reinfeldt som det. Om man tänker sig att han kom från det här succévalet, men det som hände sen var liksom att hans kronprinsessa fick sparken. Han lämnade sitt parti ganska hastigt. Det gjorde han ju innan hon blev vald och fick sparken. Idag så är partiet väldigt långt ifrån det han ville prata på ett annat sätt. Prata illa om honom gör ganska många. Och hans allians som han byggde upp finns inte längre kvar.
Jag tänker väldigt mycket New Labour, eller liksom Tony Blair nu. Snart, jag bara väntar att Reinfeldt kommer säga så här: rösta inte på Moderaterna i nästa val.
Rösta på Centerpartiet.
Okay.
Alltså vinnare, det är så svårt, det blir så förutsägbart. Men jag tror kanske ändå att man får säga Jimmy Åkesson som kom in 2010 och har liksom genom all kaos och röra som har varit för hans parti det här decenniet suttit still i båten och väntat. Och nu ser det ju ändå ut som att han kommer förskörda sina framgångar, ja, kanske
det,
framöver.
Det är som att vi har gått i en sorts åsiktskorridor där, inte sagt någonting om SDs framgångar, SDs framgångar, men kanske lite för att vi alla är väl eniga om att det här är decenniets politiska spelare. Vad säger du, Fredrik?
Nej, jag har en liten annan rant, men det är klart det hänger ihop. Men först ska man komma ihåg då att det här med att när jag utser spelare så är det inte alltid en
korrekt uppfattning utan begreppet.
Det är inte alltid en trevlig person.
Är det jo, det är för att du gillar dem, vi vet det.
Ja, okay. I alla fall, det största som har hänt svensk politik, så vitt jag kan se då under hela decenniet, det är ju flyktingvågen 2015. Vi hade först en finanskris 2008 som hade lagt grunden för högerpopulism och högernationalism över hela västvärlden. Vi hade sociala medier på plats som gjorde att de här grupperna kunde samverka både inom sina egna länder och internationellt. Sverige klarade den här krisen ganska bra, men i både Europa och USA så gödde den populism och högerextremism. Och flyktingvågen mot Sverige var som störst hösten 2015. Den ändrade partiernas politik, den ändrade väljarnas inställning till flyktingpolitiken, men till massor av andra saker också. De flesta flyktingarna kom ju då från Syrien och Afghanistan. Det var fortfarande inte särskilt svårt att fly från Syrien till Europa då. Men den här flyktingfrågan då, den kom ju helt dominera svensk politik och väljarnas agenda. Den fick Sverigedemokraterna att stiga. Den fick det svenska politiska landskapet att förändras helt. Den bröt upp alliansen. Den skapade en spricka rakt genom svensk borgerlighet mellan liberalism och konservatism som fortfarande växer. Den fick oss att börja prata om Galtan. Den har fått oss alla att prata om såna här saker som vi förut skulle tyckte var väldigt små. Allt från det här med att får man sjunga salmer på skolavslutning. Och allt det här som har med att göra med identitet och konservatism som förut var små frågor. Och om det här nu är en spelare, om det finns en spelare då som ligger bakom den här förändringen, så den som ligger närmast i hand, så vet jag kan se, är väl Bashar al-Assad då, Syriens diktator. Sen är det klart att liksom Syrien är ju då det är en soppa egentligen då, med spelare som ett växande IS, Putin, Erdogan. Men om man ska utse en person då, så får det väl vara Bashar al-Assad, som då har förändrat svensk politik mer än någon av de här som vi har nämnt här.
Det var en från sidan jag inte såg riktigt komma. Thomas, landade på samma?
Ja, men i så fall skulle jag väl gå tillbaka till de som drog igång Irakkriget, för där inleddes ju hela det där. Men jag tänker att om man ska hålla sig här i Sverige då, så tror jag att samma person är vinnare och förlorare. Och det är Stefan Löfven. Lite utifrån det jag var inne på förut. Alltså han har ju gått ganska dåligt. Men om man tittar på valen så har Socialdemokraterna faktiskt inte förlorat mer än drygt 2 procentenheter sedan 2010 till det val som var förra året. det är ju inte så mycket som man får känslan av när man diskuterar socialdemokratins djupa kris och sådär. Moderaterna har ju till exempel förlorat mycket mer och i proportion till sina storlekar har andra partier också gjort det. Det är egentligen inte det som gör honom till vinnare, utan det är just det att han lyckas klamra sig fast vid statsministerposten trots att all den politiska debatten på något sätt är emot hans parti. Det är samtidigt det som gör Stefan Löfven till förlorare det här decenniet. Det är inte socialdemokratins decennium, eller vänsterns ens, även om Vänsterpartiet nu börjar vinna en del på socialdemokratins kris politiskt. Det är inte deras frågor som står i centrum. Vi har aldrig haft så lite debatt om ekonomisk politik och sysselsättning som vi har haft det här decenniet, trots att vi gick ur en jättedjup kris i slutet på det förra decenniet. Och det är ju ingen slump att det är just det här decenniet som ett fantastiskt storstilat löfte av Stefan Löfven om att få Europas lägsta arbetslöshet, trots att det så kapitalt och spektakulärt har misslyckats, inte får särskilt stor betydelse för Stefan Löfven och Socialdemokraterna, utan det är andra frågor han angrips för i första hand.
Jag tänker att han är ju väldigt mycket emot de rådande trenderna. Han är inte jättebra på varken Instagram eller TikTok. Han är inte de här skarpa konflikterna och tydliga bråken. Han är lite bubbly och han är kompromisser. Ja, Maggie, försvara.
Nej, men samtidigt så är det väl kanske precis det som många väljare längtar efter, som är trött på TikTok-politiker och istället gärna vill ha konsensus istället för käbbel. Så det behöver ju inte vara en dålig sak för en statsminister.
Det svenska samförståndet står ändå starkt efter ett decennie utav teknologiska attacker och ja, Bashar al-Assads beteende.
Mm-hmm. Det är inte dåligt.
Vad fint. Då landade vi i svensk konsensus kring detta. Tack så jättemycket, Maggie Strömberg, som måste springa vidare. Men jag skulle vilja dra lite den här tråden om, ja, vi skulle hålla oss till svensk inrikespolitik, men det känns som att allting är sammankopplat. Och om man tänker på 10-talet så är det svårt att bortse från saker som Donald Trump, från Brexit. Det känns lite som, Thomas, du har varit inne på den här tesen att 2016, det var högerns 1968. Håller du fortfarande med om den tesen?
Ja, eller 2015-16. Det ligger väl mycket i det att då vändes många, vi har ju pratat om det i någon tidigare podd om just 68, att en del av de här mera som liberaler och socialister har haft gemensamt sedan 68, många av de här frigörelseprojekten om att man ska få leva som man vill och någon sorts demokratisk vänsterliberal agenda så där, som har med jämställdhet och tolerans och allt sånt att göra, det har stött på patrull efter de här 50 åren någon gång ungefär under det här decenniet, och där kommer en konservativ våg och vill vända en del av de här sakerna. Men sen tror jag också att det som man, apropå vad vi pratade om förut, det som man lätt glömmer när man ska titta på ett helt decennium, det är ju sånt som vi var enormt upphetsade över under en period. Vi hade ju några skandaler som påverkade politiken jättemycket.
Som inte bara handlade om kvitton?
Nej, under Reinfeldt till exempel så var det ju en väldig diskussion om Nuon-affären, där regeringen hade gett klartecken då till ett väldigt dålig och väldigt dyr affär i ett statligt företag. Under den här regeringen hade vi ju Transportstyrelsen som dominerade debatten jättelänge och fick stor betydelse och ledde till ministrars avgång och sånt. Så att det har funnits några skandaler också som har haft betydelse ju.
Ja, vad tänker vi om alla skandalerna? Är det naggat förtroendet eller har det mer att göra med andra saker? Att det tycks vara en väldigt appetit på att ifrågasätta det rådande systemet.
Tänker du på samhälls- och institutionsförtroende?
Ja, alltså, det har jag kastar den lite brett så där, ja, vad du vill dra ut först.
Det har ju faktiskt inte då hänt så himla mycket. Utan med människors förtroende för de viktigaste samhällsinstitutionerna, utan det viktigaste, alltså på totalen, det viktigaste som har hänt är att de som var misstrogna mot samhället har samlats hos Sverigedemokraterna. Och det här med den här diskussionen vi ser om public service till exempel, som där de som har, där misstroendet nu finns, dels hos de som säger sig stå klart till höger, dels de som är sverigedemokrater. Det går igen på all förtroende för alla möjliga samhällsinstitutioner. Stora myndigheter, universiteten till exempel. Så det är det som har hänt under ytan. Att vi har haft människor innan som har då misstrott samhället på... De har kunnat rösta på olika partier. Men nu så har de ju då samlats då Sverigedemokraterna. Och en del av detta har ju att göra med dels att det finns någonstans att samlas. Dels att en del av dem har ju varit socialdemokrater då, till exempel. Och en del moderater också sannolikt.
Ett par händelser till som man inte ska underskatta, det är ju de här terrordåden. Alltså det var ju dels 2010 var det ju en person som sprängde sig själv. Och det blev som tur var inte mer då. Det var ju nära Drottninggatan i Stockholm. Och sen hade vi Drottninggatan som ju hade stor betydelse också för debatten och påverkade mycket diskussionen om säkerhetsfrågor och kriminalpolitik och terrorbekämpning och sånt där. Och som spelar in väldigt väl då i den här migrationsdebatten som Fredrik pratar om.
Ja, och terrorn, även terrordåden utomlands har ju såklart påverkat oss väldigt mycket och förändrat svensk politik mycket. Inte bara de misslyckade på Bryggargatan och de genomförda på Drottninggatan.
Jag vet att lite själva poddens uridé är ju, här kommer jag och skriker i kvällstidningsrubriker. Allt, kaos, hur ska det hända? Dramatiska förändringar och sen säger ni... Men ingenting är nytt. Det finns inga nyheter.
Man,
det
får
finns
man
historia.
Se decenniets mest överskattade politiska händelser.
Ja, men det kanske absolut. Ja. För jag tänker lite, vi kan komma in i det här. Att, tänkte jag nämligen så här. Om det ändå skulle kunna gå någonstans och ana att ni blev chockade eller milt förvånade. Ni höjde ett ögonbryn inför någon sorts händelse, personlighet, uttalande som har skett under de här 10 åren. Liksom, om man där nyårsnatten 2010 hade sagt det här kommer hända, är det någonting som ni tänker att nej det var faktiskt eventuellt lite oväntat?
Ska du börja eller?
Jag föreslog det mest överskattade, men du föreslår det mest underskattade nu.
Ta det mest överskattande så får Fredrik lite betänketid och sen kommer jag tillbaka till dig.
Ja, för det finns ju en del sådana här händelser blir ju lätt till myter och så växer de i debatten och i medvetandet och plötsligt så var de helt centrala. Jag tror att det här som vi hade med i början när Reinfeldt pratade om öppna hjärtan, det skulle kunna vara där skulle vi kunna ha en diskussion om hur det har uppfattats och hur det har överskattats och så vidare. Men i samma genre skulle jag säga ännu mer gäller det den här uppgörelsen som alliansregeringen gjorde med Miljöpartiet om flykting- och invandringspolitiken. Därför att den beskrivs ju ofta som särskilt av de som vill ha en skärpt invandringspolitik och mindre invandring som en väldigt avgörande och viktig händelse som liksom öppnade slussportarna in i Sverige på något vis och var totalt oansvarig av den dåvarande moderata regeringsledningen och så. Egentligen betyder den nästan ingenting sakligt. Man förde vidare en migrationspolitik som man haft ända sedan 2005, men man försäkrade sig samtidigt om att den liberala idén om arbetskraftsinvandring skulle ha en riksdagsmajoritet och skulle vara säkrad för framtiden. Och det var en stor vinst, tyckte man ju då från alliansens håll. Till detta fogade man en liten eftergift till Miljöpartiet som kallades för särskilt ömmande omständigheter i flyktingpolitiken.
Alltså...
Men det här har vuxit då till någon sorts... Oj, 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 det var där man skruvade på hela flödet av alla problem vi har fått och så vidare. Folk går inte tillbaka till källorna och läser vad stod faktiskt i den där uppgörelsen. Vad sa man egentligen?
Jag älskar det här nyanseringens mästare. För jag tänkte precis här, nej men det var ju självklart, nu såg jag ju här hur liksom centrismen drog in allting mot mitten. Det var liksom svarta hålet. Och Moderaterna var inte riktigt hög längre vänster. Allting skulle göras upp med stora. Nu tyckte alla om olika och ingenting betydde någonting längre och sådär. Och sen plötsligt kom liksom verklighetens näve och slog sönder och vänstern och högern och allting på sidorna växte och bara nej, vi skiter det här. Och så säger du bara, fast det var inte precis så heller. Fredrik?
Jag håller med om att öppna era hjärtantalet är ett av de mest överskattade och feltolkade händelserna som vi fortfarande pratar om i svensk politik. Eftersom, ja, vi har ju pratat om det här någon gång. Eftersom vad Reinfeldt ville säga var egentligen, nu kan det bli tufft och nu kan det bli dyrt och ska ni rösta på mig. Det var ju det han ville säga. Det handlar ju inte om någon slags, bara att han ville vädja till medmänsklighet. Nej, men jag skulle väl säga att om sånt som vi aldrig hade kunnat räkna med är väl, ja men den här till exempel, ja IS tillväxt, att det skulle bli så stort, i alla fall jag får väl tala för mig själv, det kan ju hända att andra hade förstått det. Och att det skulle påverka Sverige också, att vi skulle ha ett antal svenskar som skulle resa dit och nu diskutera vad händer när de kommer tillbaka. Valet av Donald Trump tror jag överraskade många svenskar väldigt mycket. Brexit överraskade ju också många svenskar väldigt mycket. Och sen så nämnde jag ju förut den här Kristdemokraternas tillväxt, som någon hade sagt så sent som våren 2018 att de senare skulle bli 13% istället för 3. Det hade väl ingen av oss trott på, tror jag.
Frågan är vilket som förvånade världen mest, att Donald Trump valdes eller att KD växte.
Ja, jag kände, och en SCB hade 13%.
Ja, jag kände själv att det var väldigt olika storheter ja, på de här ändelserna. Men...
Förlåt, jag tyckte det lät så roligt.
Det är direkt översättningsbart. Okej, Thomas, nu har du fått lite tid att tänka. Något som har överraskat dig?
Ja, jag tycker just att det är överraskande att Stefan Löfven är statsminister. Och jag tror att det överraskar väldigt många människor. Dels så var det ju självförvållat då från den borgerliga sidan, eftersom de la upp en strategi inför val 2014 där den som hade det största blocket skulle få bli statsminister. Så att då går man ju så att säga bort. Det var ett krokben som man la för sig själv där, kan man säga, från Moderaternas håll, genom att ha en taktik inför valet som sen misslyckades. Men sen inför nästa val så har ju då den fråga som ju egentligen inte alls passar socialdemokratin, nämligen det stora intresset för migrationsfrågorna och kriminalfrågorna, de blev skadligare för den högra sidan av politiken rent elektoralt i valet, eftersom de splittrades i två bitar på den frågan, än vad den blev för den vänstra sidan. Och det tyckte jag också var intressant. Alltså att det, tack vare att den blev så mycket tyngre än ekonomisk politik som en värderingsfråga, som en syn på demokratin och som en syn på tolerans och jämställdhet och alla de här kulturinriktade frågorna, så splittrade den möjligheten för en högermajoritet att också genomföra en högermajoritetsekonomiska politik som regering.
Okej, så om vi ska sammanfatta lite här. Vi började i en högervind där vården var viktigaste frågan. Vi avslutar i en högervind där vården är viktigaste frågan. Men andra traditionella ekonomi- och skattefrågor har försvunnit ner. Nu är det migration, nu är det krimfrågor som flyttas upp. Och någonstans där, om det är Jimmy Åkesson som har varit den bästa spelaren, eller om vi ska tänka att det är händelser utanför som har sugit in Sverige i de här krafterna.
Jag tycker att det där med spelare och Jimmy Åkesson, vad är spelare? Jimmy Åkesson har ju egentligen bara sagt vad han har haft som, han har ju stått still politiskt. Han har kört sin ideologiska, politiska, nationalistiska, konservativa linje från dag ett till nu. Och den har funkat. Det är ju egentligen inte ett spel. Det är snarare ett exempel på
principfasthet.
Ja, vi kunde ju se förra valet att av de fyra partier som gick fram så var det tre som inte hade ändrat sig särskilt mycket under intryck av den här invandringspolitikdebatten. Centern, Vänstern och Sverigedemokraterna hade ju i stort sett samma politik som de har haft väldigt länge. Det var Kristdemokraterna som var undantaget där.
Så, men kan det inte vara strategiskt att stå upp för det man tror på?
Ja, det kan ju också vara så att spelar man bort sig.
Ja, det var ju en del av mitt resonemang, kan man säga, att det viktiga var egentligen att flyktingfrågan blev den viktigaste i Sverige. Det är det som är grogrunden för Sverigedemokraternas tillväxt. Så, men sen är det klart att de utför ju ett spel också. En del av det tycker jag är lite svårt att värdera. Ja, till exempel det här är deras... jag tror att de själva är väldigt nöjda med det de utför på sociala medier till exempel. Och det tycker jag än så länge lite... svårt att värdera hur stor betydelse det har.
Jag tror att stor betydelse. Jag tror att i den mån vi har någon sorts folkrörelseparti i Sverige, så har det ju det här decenniet varit Sverigedemokraterna. Sen kan man säga att folkrörelse brukar vi förknippa med underifrånstyrt och gräsrötter som påverkar och så. Här har det ju varit väldigt uppifrånstyrt. Men det främsta organisatoriska medlet som den här rörelsen har använt sig av har ju varit sociala medier. Det är så den sverigedemokratiska och nationalistiska rörelsen politiskt har fungerat. Det har varit deras kollektiva organisatör.
Jag tänker att det är lite svårt för en utomstående, eller tycker jag själv i alla fall, att värdera hur skickligt det här spelet, deras spel i sociala medier är. eller hur pass väl det passar in i en marknad så att säga som
7,5 på en skala av 10 skulle jag säga. Ja.
Nu fick du en siffra, nu kan du vara nöjd. Mm. Det var inte det som gjorde honom nöjd. Okej, vi står här, teknikskifterna, om de är bra eller dåliga och vilka de effekter de egentligen kommer få. Särskilt för den här breda tanken om den tråkiga, centrerade, svenska, pragmatiska politiken. Om vi tittar framåt, alltså 20-talet.
Ja, men det blir väl som att...
Kommer Jimmy Åkesson någon gång avgå? Eller sitter han hela 20-talet?
Jag tänkte på att det finns ju ett antal filmer som utspelar sig ungefär nu och där flyger ju då bilarna och så, men det är fortfarande tjocka skärmarna, tv-skärmarna är fortfarande tjocka och faxen finns fortfarande till exempel. Men så att det blev väl kanske någonting sånt.
Det kanske blir så att 2030 så är Jimmy Åkesson kvar men han är väldigt platt.
Det där. Men han kommer fortfarande inte flyga, eller?
Var? Det var hans bil.
Det, hans bil kommer flyga.
Ja. Jag tror att... Alltså 20-talet kommer väl att leda, om det fortsätter som, och det gör det ju aldrig, men om det fortsätter som 10-talet har varit, så kommer ju Socialdemokraterna att bli mindre relevanta som en särskild folkrörelse i det strömning med jättestora fackliga rötter och mera som något vanligt lite centerliberalt parti som kämpar för att vinna folk i medelklassens villaområden för någon sorts tolerant och progressiv politik med lagom höga skatter. Det är ju dit som det är ju mardrömmen för LO-kärnan idag och det är ju dit det har pekat nu ett tag. Medan Sverigedemokraterna mycket väl kan bli större än Socialdemokraterna, men det behöver ju inte betyda att de är störst.
Jag skulle väl ändå tänka, om jag ska vara lite mer seriös, så kan jag väl ändå tänka att betydelsen av jobb och ekonomi borde ju rimligen växa nu när vi går in i en lågkonjunktur. Och det är ju då, har ju det varit, jobb har ju varit en traditionellt Socialdemokraternas stor trovärdighet i, även Moderaterna periodvis. Ekonomi och Moderaterna har haft den största trovärdigheten i. Samtidigt skulle jag gissa att även de debatterna kommer färgas av det här som alla pratar om nu, det vill säga invandring. Och Sverigedemokraterna försöker ju redan göra det, vrida debatten om kommunernas ekonomi till en debatt om invandring. Så att kanske en återkomst för jobb och ekonomi med en infärgning av invandringsfrågan.
Sista frågan. Kommer vi se en sverigedemokratisk statsminister under 2020-talet?
Det tror inte jag. Jag tar på mig risken. Förra gången vi hade podd så sa jag ju att om jag har fel får du slå mig i huvudet. Och jag hade fel med 0,6% där. Så nu får du slå mig i huvudet 2030.
Jag nöjer mig med att säga att jag tror inte det är 2022.
Allting är fortfarande uppe.
Ja, men det, min, för att säga emot vad jag sa lite tidigare så bygger min gissning på att jag inte tror att de här frågorna som har dominerat 10-talet kommer att dominera 20-talet. Jag tror inte att migration och svenska värderingar och kulturkrig och så kommer att vara lika stora och då är inte heller den sortens rörelse lika stor.
Vi kommer inte sitta med facit. Det kommer ni som lyssnar på den här podden i framtiden om 10 år. Vi tackar Fredrik Furtenbach och Thomas Ramberg för att ni var med här och beskrev hur 10-talet påverkat svensk inrikespolitik och tittade lite framåt. Tekniker har idag varit Stina Fagerberg. Producent har varit Björn Barr. Henrik Thorhammar heter jag. Och vi syns igen i framtiden.